En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det säkerhetspolitiska läget skymmer. Det senaste är att Sverige har skickat hjälp till Danmark för att hantera drönare. Innan dess har vi sett kränkningar av Estlands luftrum och drönare i Polen och så vidare. Vi frågar Pål Jonsson, försvarsminister, vad han tänker göra åt det här. Det här är Höjd beredskap. Jag heter Anders Lindberg.
Vår beredskap är god.
Välkommen Pål Jonsson, försvarsminister.
Tack så mycket.
Och vi sitter just nu i källaren någonstans här på försvarsdepartementet i ett rum med en NATO-flagga, en svensk flagga och en EU-flagga. Är det här du brukar träffa folk?
I alla fall journalister brukar vi träffa i det här rummet. Det ligger ju utanför själva departementets säkerhetsskyddsavdelar, så att det här är en lite mer öppen del. Så här träffar vi folk emellanåt och inte minst journalister som det är.
Mm. Och klockan är strax efter 7 på morgonen, för du gillar att träffa journalister 7 på morgonen.
Ja, det goes with the job som det heter på engelska, och rätt så långa dagar ofta, och då är det ofta på morgonen som det finns lite mer tid än under de vanliga kontorstimmarna.
Men när du går och lägger dig på kvällen, om du nu gör det, vad är du mest orolig för just nu?
Säkerhetspolitiska utvecklingen, och framförallt att vi ser ett Ryssland som tar större politiska och militära risker. Ett Ryssland som visar på en fruktansvärd brutalitet på slagfältet i Ukraina, och rätt så hög uthållighet också. Vi pratar ju över 1 miljon sårade, döda eller tillfångatagna ryssar, som, men de fortsätter att gå, och därför är det extremt viktigt att vi under de här kommande åren, nu där ändå Ryssland är uppbundet i Ukraina men också en del faktiskt militärt försvagat, ser till att bygga upp en mycket starkare krigsavhållande förmåga och bli starkare inom NATO med att bedriva avskräckning och försvar. Det är den centrala uppgiften, hur vi snabbt kan transformera stora ekonomiska resurser till militära förmågor och få starkare krigsförband.
Om man tittar på, Sverige har ju som en doktrin att vi ska ha avskräckning mot Ryssland, och det är ju västs doktrin. Om du tittar på de senaste veckorna, hur Ryssland har agerat och hur de gör, hur avskräckta skulle du säga att Ryssland känner sig just nu?
Man kan resonera kring det där, ifall avskräckning har funkat eller inte, och jag vet att ni har gjort det tidigare på podden också. På ett sätt så tycker jag inte att för den europeiska säkerhetsordningen att avskräckning har fungerat. Så på ett sätt kan man säga att avskräckningen, när det kommer i för respekt för den europeiska säkerhetsordningen, det försvann egentligen 2014 genom den illegala annekteringen av Krim. Och så kriget har ju hållit på under en längre tid. När det kommer till att upprätthålla territoriell integritet och hålla NATO starkt, då måste man ändå säga att både den politiska solidariteten inom NATO men också viljan att agera är stark inom NATO. I det avseendet så har avskräckningen fungerat, för uppenbarligen har inget NATO-allierat blivit utsatt för ett väpnat angrepp, och det är extremt viktigt att vi håller NATO starkt. Det vi ser är ju en rysk eskalation, och det är ju inte bara de här drönarintrånget nu framförallt i Polen, utan vi ser allt ifrån cyberangrepp och desinformation till rena sabotageoperationer, och då handlar det om också att ha en starkare motverkanspolitik för att bemöta allt detta ryska agerandet.
Men om man går in i ryssarnas huvuden här och tittar liksom, och så ser man att de flyger in drönare i Polen, de flyger in drönare i Rumänien, de flyger in flygplan i estniskt luftrum och flyger 12 minuter i estniskt luftrum. Mm. Vi hör rapporter om drönare på väldigt många ställen just nu. De verkar inte jätterädda för vårt svar.
de tar större politiska och militära risker. Det kan vara för att inte kriget i Ukraina går bra, att de är trängda, för ett av syftena är ju naturligtvis att de vill skrämma oss från att stötta Ukraina, vilket de inte kommer att göra, och de vill testa den politiska sammanhållningen i NATO, men också vår militära beredskap. Därför tycker jag att det är bra att solidariteten med de utsatta länderna nu som har varit utsatt för kränkning, den har varit glasklar inom NATO, och också viljan att vidta åtgärder, vilket är helt nödvändigt. Det som heter Eastern Century, som ju Sakura har presenterat, som ju kommer ytterligare förstärka NATOs förmåga att upprätthålla den territoriella integriteten, och inte minst på luftrumsområdet. Så det är den responsen som måste och som är helt nödvändig att vi vidtar för att avskräcka Rysslands agerande.
Men om samma sak som hände i Polen eller i Estland skulle hända utanför Gotland eller utanför Stockholms skärgård eller över Stockholm, vad gör vi då?
Ja, vi upprätthåller vår territoriella integritet och vi försvarar Sverige. Det gör vi också tillsammans med allierade. Om man tittar på vilka förutsättningar som vi har det, så tycker jag på författningsstödet att det i jämförande perspektiv ser rätt så bra ut, framförallt med IKFN-förordningen och de kompletteringar som har gjorts på skyddslagen, inte minst 2019 då, med att kunna agera mot drönare. Och sen måste vi ha militär förmåga att kunna genomföra det. Och det har vi i allt högre utsträckning, men vi kommer naturligtvis att behöva stärka hela luftförsvaret över tid, och det är vi medvetna om. Sen har vi också lärt oss viktiga taktiska operativa färdigheter, eller framförallt har flygvapnet gjort det genom den insats man gjorde över luftrummet i Polen. Både det som heter air policing och också skyddade då den logistiknod som finns för Ukraina-stödet i Polen.
Men jag ska ändå hålla fast i lite där. Kommer vi att skjuta ner drönare som flyger in över Gotland? Kommer vi att skjuta ner stridsflyg som flyger mot Stockholm till exempel?
Ja, det kan man absolut inte utesluta. Vi har ju IKFN-förordningen är ju väldigt tydlig. Det är ju den enskilde piloten, insatsledaren eller kaptenen på fartygschefen på ett örlogsfartyg som har både mandat och resurser att kunna göra det. Det kommer inte vara det första man gör givetvis, utan man vill ju avvisa, men att vi kommer upprätthålla vår territoriella integritet, det är såklart, och det finns både mandat och resurser för Försvarsmakten att göra det också genom en rätt så unikt decentraliserad modell som vi har sedan 1982. Den bygger ju både på erfarenheterna från ubåtskränkningarna som vi hade då på tidigt 80-tal. Den bygger en del på det scenario som fanns med risk för statskupp, och det är ju inte minst anfallet mot Norge i 9 april 1940 som har inspirerat mycket av vår lagstiftning, att vi har en stark och decentraliserad modell.
Så kan du gå med mig genom detta? Vi antar att samma sak händer som hände med i Estland. Mm. Det flyger in stridsflyg i svensk luftrum och som stannar kvar. Mm. Vad händer? Vem fattar besluten och vad händer om vi tänker att läget är precis som det var i Estland?
Ja, rimligtvis skulle väl incidentroten gå upp och naturligtvis möta upp dem. De skulle anropa dem. Det finns ett antal steg som man gör innan man skickar in verkanseld och man avvisar dem. Sådana här kränkningar mot Sverige är relativt ovanliga över tid får man säga. Och hittills har vi inte behövt agera för att upprätthålla den territoriella integriteten genom att skjuta verkanseld. Men de resurser och de befogenheter finns, och det är viktigt, och det ska också Ryssland veta om. Vi har ett antal länder som också har kommunicerat i samband med den här mycket allvarliga kränkningen på 12 minuter och relativt djupt inne på det estniska luftrummet. Så Ryssland måste veta om detta, och därför har vi valt att också markera.
Hur många minuter skulle du säga att det går innan man helt enkelt bestämmer sig för att nu får det räcka?
Det får nog vara insatsledaren i dialog med piloten som avgör det, och det kan ju bero en del på, till exempel skulle man kunna tänka sig om hur ett inkommande stridsflygplan skulle vara bestyckat och hur det agerar, så det är från fall till fall. Jag vet det här att man vill att vi ska skjuta ner planet, och politiska frestelsen är att vara stark och tydlig, och jag har respekt och förståelse, och vi har ju kommunicerat i de delarna också. I varje enskilt fall naturligtvis så kommer det vara en bedömning, men att mandat och resurser finns där för att upprätthålla Sveriges territoriella integritet är tydligt.
Om man går till Danmark så har ju Sverige erbjudit stöd och gett stöd till Danmark. Kan du berätta lite om det stödet?
Ja, vi...
För röda bekämpning.
Absolut. Och vi hade ju en dialog med Danmark tidigt när det här bröt ut. Och vi har förmågor och resurser som Danmark efterfrågade. Så vi fick den här förfrågan på torsdag i förra veckan. Och vi kunde få den på plats nu på måndag. Och det handlade ju om en förmåga som då kan se till att man kan stärka skyddet för luftrummet under den mycket intensiva vecka som Danmark går igenom nu då, med både Europeiska rådet och det som heter EPC, som är European Political Community. Det är över 44 stats- och regeringschefer som är i Danmark, så det bidrar vi med en viktig förmåga för att kunna då identifiera och också kunna ta ut drönare. Jag ska säga att detta sker då i väldigt nära samverkan med den danska försvarsmakten, och det sker också under polisiär ledning i Danmark.
Om man tittar på liksom de här scenarierna som vi ser framöver, är det här det nya normala? Att svenska förband kommer att åka och stödja toppmöten? Och att det liksom, ska vi vänja oss vid att det kommer att fortsätta vara på det här sättet?
Det är en del av att vara allierad, att man stöttar varandra och att man har både resurser och mandat att kunna agera snabbt. Det vi framförallt har gjort som är ett stort avtryck, det är ju våra... Det som heter DDA-insatser, men det vill säga då till exempel att vi fick iväg snabbt en mekaniserad bataljon till Lettland, att vi också har haft våra gripar nere i Polen, och att vi också ingår i det som heter Baltic Century, det vill säga en marinoperation på Östersjön som leds av NATO för att kunna skydda inte minst kritisk infrastruktur där. Så det är till del en del av den nya normalbilden naturligtvis. Och då måste man ha både resurser och man måste ha de rättsliga förutsättningarna och också ett politiskt stöd att agera med utgångspunkt för detta.
Om du tittar framåt lite, för nu har vi sett så här kablar som rivs upp i Östersjön. Vi ser drönare som flyger in, ryska drönare som flyger in över Polen och över på andra ställen. Vi ser liksom insatser i estiskt luftrum. Man pratar ju om failure of imagination, att liksom vårt problem är att vi inte ser liksom runt hörnet. Mm. Om du ser runt hörnet, vad är nästa steg i ryssarnas hybridattacker mot oss?
Jag vill inte liksom öppna vissa svagheter eller sårbarheter som vi har själva, så jag tänker inte säga hur jag skulle rekommendera Ryssland att agera kring det. Det jag kan säga är att vi är mycket starkare nu än vi var för 5 år sedan på det här området, vilket är nödvändigt på grund av att vi har sett att Ryssland har ökat de här hybridoperationerna, och det är ju allt ifrån hur vår säkerhets- och underrättelsetjänst samverkar till hur vi naturligtvis har faktiskt ett nationellt säkerhetsråd för att kunna genomföra det som heter Whole of Government, hur vi ger uppdrag till exempel till kustbevakningen och marinen och jobbar mycket tätare när det kommer till havsövervakningsuppdraget, och det finns en uppsjö av liknande åtgärder också som vi vidtar. Men det vi ju ser är ett Ryssland som återkommande agerar i gråzonen mellan totala freden och totala kriget, som agerar vårdslöst och som agerar djupt oansvarigt och utgör ett hot både mot oss och våra allierade.
För Ryssland taktiken passar ju hela tiden. De ändrar sig ju. Mm. När vi sätter upp antidrönarsystem i Danmark, då flyger väl drönarna någon annanstans. Mm.
Och det handlar inte bara om att absorbera här, utan vi har ju också det som heter en motverkanspolitik då på vår Rysslandspolitik för att bestraffa och försvaga Ryssland när de gör sådana här ageranden. Och det handlar ju alltid från att också kunna liksom öka de ekonomiska sanktionerna, helst kunna rikta in dem så att det påverkar oljepriset och för Ryssland. Det handlar om att identifiera fler fartyg när det kommer till skuggflottan, och det ser till att vi har det författningsstöd som krävs också för att kunna agera på ekonomisk zon om Ryssland utgör också ett miljöhot, och naturligtvis vårt starka Ukraina-stöd som är effektiv rysk motverkanspolitik mot ryskt agerande.
Jag tänkte precis komma till detta faktiskt. Alltså, hur går det för Ukraina just nu? Vinner vi?
Ja, åtminstone vinner absolut inte Ryssland hittills. Vad man kan konstatera att man under förra året tog 0,4% av det ukrainska territoriet, men till ett pris av upp till 300 000 sårade och döda ryssar. Så Ryssland är ännu inte framgångsrik i det här kriget. Det som ju är två aspekter av det kriget, dels är det ju naturligtvis som sker ut med då konfrontationslinjen, är ungefär 110 mil lång. Där har Ukraina varit starka och hållit emot de framgångar som Ryssland har fått där. De står inte uthålligt i paritet mot de ekonomiska kostnaderna och kostnaderna för humankapitalet. Det andra som vi ser som är djupt allvarligt är att Ryssland har kraftfullt ökat sin produktion både utav kryssningsrobotar men framförallt utav olika typer utav drönare, inte minst de här så här drönarna. Och det sliter på den ukrainska befolkningen och det sliter naturligtvis på hela samhället. Men jag är helt övertygad om att motståndskraften i det ukrainska folket är så starkt, och jag tror aldrig att Ryssland kommer att vinna det här kriget, just på grund av också andra faktorer som har väckt in, inte minst att Ukraina själva fått upp väldigt mycket produktionen av försvarsmateriel. De gör ju nästan hälften av all försvarsmateriel själva numera och lyckas med saker som vi i Europa inte riktigt lyckas med. Bryta kostnadskurva och även bryta leveranskurva. Så vår övertygelse är stark. Vi fortsätter att stötta Ukraina och vi gör det mer för varje år. Vi kommer ju Vi har hittills lämnat ett stöd för ungefär 90 miljarder och har 40 miljarder per år avdelat dem per år de kommande 2 åren också.
Donald Trump sa förra veckan att Ukraina kan ta tillbaka allt territorium från Ryssland som de har tagit. Mm. Vad gör vi? Vad är så nästa steg i vårt stöd till Ukraina? Mm. För att det ska kunna hända, jag vet inte hur man ska citat fram och tillbaka, men vad gör vi för att i alla fall den utvecklingsriktningen ska bli?
Ja, att vi lämnar ett större och större stöd för varje år, så har du ändå varit. Den andra dimensionen är att vi vidareutvecklar stöd, försöker vara innovativa i stödet. Vi breddar stödet, både jobbat mycket på rymdområdet tillsammans med Ukraina bara de senaste månaderna. Vi jobbar med att de ska få till långräckvidd i förmåga. Det är ju medvetna satsningar som vi har lagt på den ukrainska försvarsindustrin, både för att de ska långräckviddiga drönare och långräckviddiga robotar, så att de ska kunna slå på djupet mot Ryssland. Det är centralt, och Ukraina är relativt framgångsrika, inte minst för att slå mot olika typer av energisystem och kommunikationssystem. Och sen arbetar vi naturligtvis inom utav de 11 koalitionerna. Ukraine Defense Contact Group tillhör vi 6 av dem. Vi leder också det som heter telekrigskoalitionen tillsammans med Tyskland, så att vi har både ett brett stöd och ett djupt stöd. Och vid sidan av det så ser vi till att använda den starka försvarsindustrin som finns i Sverige för att se till att de får nyproducerad försvarsmateriel också. Så det är ett antal åtgärder som vi gör. Men med det sagt vill jag ändå säga att jag känner en oro inför det stödet i Ukraine Defense Contact Group, inte politiskt men ekonomiskt. Det krävs fler som gör mer. Jag noterar att den nordisk-baltiska kretsen tillsammans med Tyskland och Nederländerna i någon mån Storbritannien bär upp detta, men sen är det mycket färre länder som faktiskt ger större stödpaket nu. Och har man inte militär utrustning som man kan donera till Ukraina, ja, då går det alldeles utmärkt att investera i den ukrainska försvarsindustrin eller investera i det tjeckiska initiativet där vi ser till att få fram artilleriammunition. Och det finns också andra länder som gör liknande. Eller man kan donera pengar till Sverige, så kan vi också producera fler CV90 eller Archer. Så det finns alla möjligheter att stötta Ukraina utan att försvaga sin egen försvarsförmåga.
Vad beror det på att folk inte betalar räkningarna? För politiskt så säger ju alla att de backar upp det här.
Det finns olika skäl av det. Övergripande bilden i Europa är ju att Europa är trängt utav hög skuldsättning och låg tillväxt. Och det spelar roll. Det är en sån faktor. Det är klart att nu blir det stora försvarsåtagande på hemmaplan, och sen så ska man också ha finansiellt utrymme att stötta Ukraina. Det beror på helt enkelt hur man prioriterar och hur viktigt man tycker det här är. Och jag tycker att i vissa fall att talk is cheap, och man dem hör ibland mer presskonferenser och mer utfästelser än vi ser leveranser. Det andra måste jag säga ur ett lite personligt perspektiv, det är väl hur dynamiken inom stödet har funkat. I regeringsställen här 2022 och 2023, då fanns det ett starkt amerikanskt ledarskap i Ukraine Defense Contact Group, och amerikanerna pushade de andra, faktiskt 54 länder som ingår i Ukraine Defense Contact Group, att man skulle komma med bidrag, och man höll ihop stödet. Den dynamiken är inte där längre. Det är mindre samtal från den amerikanska administrationen att att det vore bra om ni gjorde det här och det här, och sammanhållningen därigenom, och det som på engelska heter peer pressure, det har minskat, och det är inte bra. Sen har vi ju transformerat detta så att NATO har en större roll nu då, genom det som heter NSATU, och NATOs generalsekreterare har hållit i del ihop en del utav stödet också. Men den politiska dynamiken har förändrats, den politiska uppmärksamheten har förändrats, samtidigt som naturligtvis ska vägas emot att den ukrainska produktionsförmågan framförallt har gått upp, och att Ryssland ändå inte har haft några liksom genombrott på fronten efter snart 4 år utav krig.
Om man tänker, en sån här diskussion som har förts egentligen från början handlar ju om luftförsvaret. Både luftvärn och luftförsvar. Det är ju en diskussion om Gripen som vi har återkommit till många gånger i Sverige, men där det inte har fattats några beslut än. Vad skulle du säga statusen är på det? Hur långt är det till att Gripen CD, antar jag, då flyger över Ukrainas himmel?
Vi har ju fattat beslut då om materiellsatser, som det heter då, till ett antal gripar. Det gjorde vi faktiskt förra hösten för att kunna också ha möjlighet och handlingsfrihet för att kunna skicka gripen till Ukraina. Det var på 2,1 miljarder. Men vi arbetar nära med Ukraina i den här frågan, både genom det som heter Air Force Coalition och också bilateralt. När vi för de här samtalen med Ukraina så upplever jag nog att de tittar mer och mer faktiskt på Gripen Erik och möjligheten för att kunna utveckla ett gemensamt luftförsvarsmåga.
Men då pratar vi flera års.
Då pratar vi flera års sikt, ja. De har ju rätt så många F-16 som kommer in, och de har ju också Mirage som är där. Men min uppfattning är att ukrainarna är långsiktiga i sitt perspektiv, och jag vet att det finns ett starkt intresse också kopplat inte minst till Gripen Erik kring detta. Men
inga nya beslut om
i närtid? Jag har inga nya beslut att ge idag, Anders, eller nya besked. Det jag kan säga är naturligtvis att vi har ju valt att fokusera då på den luftburna sensorn, det som heter ASK 890, och se till att den också förstärker det ukrainska luftförsvaret genom när Länk 16 också och kommer på plats i Ukraina, för då kan den stridsleda, och också vid sidan att den har mycket bra potent radar. Och sen så arbetar vi med där och kunde se förutsättningar också för Gripen, antingen donation eller export. Men mer och mer så när vi för diskussionerna med Ukraina så tänker ju de att de måste bygga upp ett långsiktigt starkt luftförsvar, och också med eventuellt med fokus på Gripen Erik.
Jag tänker om vi går till Sverige, för att det finns ju en massa i denna osäkra omvärld, så är det ju trots allt oss själva som vi är närmast. Du har fått ungefär dubbelt så mycket i försvarsutgifter jämfört med om vi går tillbaka några år i tiden, så det är en enorm förändring. Var är det dubbelt så starka försvaret?
Det är i form av att vi är ett starkare, uthålligare försvar nu än tidigare, men inte minst har vi gjort väldigt stora beställningar på materielområdet, även i en internationell jämförelse. Mellan 2022 och 2024 så tredubblade vi materielanslaget, det vill säga det som vi köper varje år, och vi har också gjort beställningsbemyndigande, tror jag, mellan de åren på 254 miljarder. Nu är det en del fördröjning innan all den materielen kommer på plats, för just nu så har vi lite grann av en infarkt i efterfrågan och utbud och produktion. Men det kommer väldigt stora materiella tilldelningar över tid. Sen kommer vi också behöva göra mer också på personal. Men att vi har ett starkare försvar nu än vi hade för några år sedan, det är omissligt. Och till naturligtvis att vi också nu kan planera Vår utformning av vårt svar tillsammans med de andra allierade, och att vi också får en capability target, som det heter. Det är också viktigt, men vi har ett starkare försvar. Men effekterna av detta, det kommer att märkas gradvis under de kommande 5 åren.
Så om jag vill ha en tidpunkt, så att säga, när det här dubbelt så starka försvaret finns, så att säga, när inträffar den här tidpunkt? Vad fan får jag för pengarna?
Om man vill vara klyschig, säger man att det går snabbt att riva ner förmåga. Det tar en del tid
och
jag insåg det.
Tåget har ju gått.
Absolut. Och du vet också detta med att man måste se till personal, infra och materiell.
Underhåll är inget kul.
Men så här, om jag får ta en sak som jag tycker är extra viktigt på det här. Och det är att satsa på logistik, underhåll och reservdelar. Det är inte minst på armén och markstridskrafterna. Och att få fram de delarna, det är jätteviktigt. viktigt för uthålligheten, och det görs det viktiga saker. Jag sa ju det med det här försvarsbeslutet som vi fattade i december, att det var mer av ett stambyte än det var en fasadrenovering, det vill säga att vi gjorde en hel del av, finansierade en hel del av de sakerna som togs i försvarsbeslutet 2020. Det var inte några nya lister på krigsförband och det var inte några nya organisationsenheter, och i grunden var jag stolt över det på ett sätt, för att det visar ett seriöst intentionsdjup. Vi ska ha materiellt och personellt uppfyllda krigsförband, alltså inte pappersförband, men saker ska finnas. Och det är klart att det har varit skönare att liksom politiskt kunna peka ut, eller skulle kunna vara nya regementen eller nya krigsförband, men de är bara relevanta ifall de är personellt och materiellt uppfyllda, de är samövade och interoperabla med NATO.
Men speaking of volym, alltså armén 4 brigader till 2030. Marinen ganska långt fram efter det. Alltså, om vi börjar med armén, om vi börjar med liksom, visar inte Ukraina-kriget att det där är volymer som är inte anpassade för de behov som finns?
Ja. Det är både...
och 2030 ja. Är faktiskt 5 år bort.
Absolut. Och det handlar ju både om liksom armén, och sen så har vi du vet, liksom 40 hemvärnsbataljoner, vi har stridsgrupp Gotland som är nästan brigadstorlek i termer av volym och så vidare, så det är lite mer än bara fyra brigader. Det man ska komma ihåg också, det här är en jättestor skillnad som jag tycker ibland att folk missar, och det här är ju då på engelska som heter heavy mechanized battalions, det vill säga det är en väldigt stor skillnad mellan storleken på de ryska och de ukrainska brigaderna jämfört med de svenska, och nu blir de ju starkare i och med att det blir 4 bataljoner istället för 3 bataljoner inom Vilsa, att nu är de materiellt uppfyllda sen är det ju, man kan ju ha, vill man bara ha liksom brigader, då ska man ju ha liksom bara infanteribrigader, då ska man ju inte ha stridsvagnar eller stridsfordon till och med. Så det är så som bara, jag försöker inte komma undan frågan, Anders, jag vill bara säga, bara så att man nyanserar, så man förstår det med att skillnaden mellan brigad och brigad på det. Men uthållighet behövs definitivt, och fyller de med innehåll. Jag vet också att Peter Hultqvist vill ha fler brigader, jag utesluter inte det inför framtiden, och att vi ska ha fler värnpliktiga, men jag tycker att det är väldigt viktigt att vi inte fuskar i patiensen, och att vi ser till att de brigader som vi gjort, att de också fylls med innehåll och med personal.
Men jag tänker alltså, om vi tar norra Finland till exempel. Du var på Haneholmen nyligen och träffade Finlands försvarsminister, och kan du berätta lite om det? För det är väl en av de områdena där vi, om vi ska prata brigader, där vi har behov så att säga.
Jag var efter faktiskt och bjöd upp och besökte Björneborgsbrigaden också, och Finland har ju, som man säger, upp till 13 brigader då. De har ju kanske, och de har det starkaste artilleriet själv, och de har ju både det som heter raketartilleri och eldrörsartilleri, Deep Strike då, som de har utvecklat, och det har de ju utvecklat över 1 eller 2 årtionden, byggt upp det. Så att tittar med viss avund på den finska arméns storlek och uthållighet. De har i vissa grader en lägre grad av mekanisering än vad vi har, men vi har ju en viss komplementaritet här. Men sen har ju vi då saker som Finland inte har, till exempel ubåtar.
Men om vi tar armén och tänker norra delen. Ja. Alltså, hur kan du berätta lite om hur framtiden ser ut?
Absolut.
Efter de här samtalen på Haneholm?
Ja, dels har vi ju det som heter FLF Finland då, som ju är Sverige ramverksnation för, det vill säga att vi är det 9:e allierade NATO som har huvudansvaret för NATOs aktiviteter för avskräckning och försvar i vårt fall då i Finland, och då handlar det ju väldigt mycket om våra brigader där uppe, och det är ju känt liksom att Norrbottenbrigaden är ju central i det svensk-finska försvarssamarbetet tidigare och numera även då i samarbetet med FLF Finland, och sen så har finnarna en jägerbrigad där uppe, och man har i Sydankulle, och man har ytterligare några brigader till det. Sen kommer ju Norge att knyta sig också till FLF Finland. De har också brigad Nord där. Och sen så finns det ju naturligtvis, utan att gå in på detaljer, försvarsplanering även för den här regionen, men också förstärkning av andra allierade.
Men här har man ju pratat om att man ska matcha det som finns på den ryska sidan. Kommer man att göra det även vid ett ryskt återtagande av förmåga efter att vapnen tystnar i Ukraina, vilket väl händer vid någon tidpunkt?
Absolut, det där tycker jag är en viktig och relevant fråga, för vad vi ju ser just nu, vi följer ju nära vad som sker i på Skoff och i vad som sker i alla Kurti och Peshenga, och det är ingen hemlighet att vi har bra koll på, och just nu är det ju rätt så tomt där, får man ju säga. Det är ju för att det mesta är ju då insatt i Ukraina. Sen vet vi ju då, vid en fredsöverenskommelse eller vid en vapenvila, så kommer det säkert att omdisponeras resurser, och då har ryssarna någonstans mellan 650 till 750 000 ryska soldater i och kring Ukraina, och jag bedömer att en stor del också kommer att komma tillbaka till Leningrads militärdistrikt, och jag pratade ju om det också då, och där ser vi ju investeringar där man går ifrån då brigad upp till divisionsnivå, och man går från kårer till arméer, så att man har en stor volym och stor uthållighet som vi och övriga NATO måste förhålla oss till. Nu börjar jag komma in på militära frågor som jag inte har den bästa att bedöma, men det är ju frågan om man möter då massa med massa, hur man förhåller sig till operativt djup och hur man förhåller sig till också då som heter deep strike, så det är ett antal sådana här dilemma som man behöver och förhålla sig till, men det ska inte jag som politiker avgöra, utan det är ju SACÖR och det ÖB som följer de här frågorna noggrant ändå. Men för närvarande så har vi ett stort militärt övertag, för just på grund av Ryssland har ju ändå förlorat 20 000 stridsvagnar och APC-er som det heter då, eller fordon med stridsfordon och så vidare på det, och förlorat enormt mycket av sina ammunitionstillgångar och så vidare på det, men de har samtidigt skruvat upp produktionsförmågan också.
Jag tänker att om det ligger i något dike i Ukraina just nu, så kommer det ju att ersättas. Och om man tittar lite framåt på liksom planeringen med Finland, Sverige, alltså vad kommer man att kunna förvänta sig på så här 5, 10, 15 års sikt? Vad är det vi bygger för någonting här?
Sen både Sverige och Finland blev NATO-medlemmar, så har det svensk-finska försvarssamarbetet ändrats i karaktär. Det har faktiskt blivit mycket djupare när det kommer till, är man allierad så är man, och de har mycket bättre förutsättningar och på en högre upplösning prata om sin gemensamma försvarsplanering. Det andra är att det också har blivit multilateraliserat på ett sätt som det inte var tidigare, genom att bara i FLF nu så ingår ju också Storbritannien, Frankrike och de andra nordiska länderna, så att det är lite mer sällan att jag och Antti Häkkinen träffar varandra än vad Peter Hultqvist gjorde med Antti Kaikkonen, men det är för att vi träffas i så många andra, så jag tycker relationen är minst lika stark idag, vill jag vidmakthålla. Och det andra är ju naturligtvis då FLF Finland, som jag bedömer kommer att bli en rätt så viktig motor också för hela Nordefco-samarbetet, för det kommer att vara liksom den största frontlinjen som vi har gentemot Ryssland. Och i sak så handlar ju detta om att vi kommer att ha möjligheter att kunna föranslagra, om vi så skulle vilja, både det kan vara materiell, och vi kommer att ha stabsofficerare på plats då på ett antal delställen, framförallt i norra Finland. Vi kommer att öva på rotationsbasis. Det finns också en innovationsdel kopplat som SAC-T, som är Allied Command Transformation, det vill säga som driver på också kopplat till olika saker som man kan behöva testa i den här subarktiska miljön. Jag brukar ju alltid säga det, att det är en sak att överleva i den här kylan och mörken, en annan att kunna bedriva krig, men våra förband kan både och, och det är också därför som jag tror att en del andra allierade också är intresserade av att bidra till FLF Finland.
Om man tittar på några kanske mer detaljfrågor, men en sån här diskussion nu med de här hybridattackerna som sker, det är ju cyberdomänen och liksom olika, alltså icke-fysiska domänen. Det har förts en diskussion under en längre tid om lite mer av en offensiv förmåga, lite mer av offensiva instruktioner. När kommer det? Alltså när höjer vi priset för att man ger sig på svensk cyberinfrastruktur? Eller?
Vi har både defensiv och offensiv cyberförmåga.
Men instruktionerna var ute efter.
Ja, och om vi skulle göra sådana saker så
berättar kanske, du inte det för mig.
Så kommer jag inte att berätta det för dig, för det kan vara så att vi vill agera dolt och förnekbart på det här området. Det här området är ju lite annorlunda domän än de andra, framförallt mark, luft, sjö.
Men om man tänker att liksom priset just nu verkar inte vara jättehögt med tanke på mängden som sker. Mm. Hur ser liksom ditt tänk kring den icke fysiska domänen ut? Mm. Hur tänker du strategiskt?
Det är både med rymddomänen och med cyberdomänen som är i någon mån mycket viktigare än vad de var för 10 år sedan för oss och agera. Cyberdomänen, där är ju ändå, dels har ju i någon mån formellt delats upp då mellan cyberförsvar och cybersäkerhet, och på departementet innebär att Karl-Oskar har cybersäkerhet och jag cyberförsvar. Jag har ansvar för de mest spetsiga delarna, kan man säga. Du träffar ju framförallt Försvarsmakten och till del också FRA, som vi också kommunicerade om tidigare på det här. Men det sker ett visst doktrinarbete också inom NATO på det här området, och det vet du egentligen sen åtminstone 2016 och 2018 har ju NATO också kommunicerat att även ett cyberangrepp eller ett hybridangrepp kan föranleda artikel 5 situationer. Så det så är det en konceptutveckling där, och sen så gör vi mycket saker bilateralt med andra länder på det här området, så vi bygger upp också den här förmågan gradvis. Det är väl ungefär det som jag kan berätta kring det. Jag tycker också, jag lyssnar mycket också på Patrik Oksanen, jag tycker han har lyft fram några bra personer, och det är ju naturligtvis attribuering, och det kan man väl säga så här att det är alltid en dragkamp när man ska göra attribuering, om man vill avslöja vilka underrättelser man har, samtidigt som politiken naturligtvis vill peka ut och få politisk solidaritet. Så det är ju alltid en avvägning som man behöver göra, men rörelseriktningen mot ökad attribuering tycker jag borde vara solklar för de flesta. Har man underrättelse så på något sätt vill man ändå använda dem för att göra skillnad, och andra är ju liksom med solidaritet också med andra allierade länder.
Man går vidare till ett lite annat ämne. Alltså, en möjliggörare för Rysslands krig är ju Kina. Och det har vi sett tydligare, en ökning också över tid. Hur skulle du säga att Sveriges, liksom svenska samhällets förståelse för hotbilden från Kina, hur skulle du säga att den är?
Att den ändå har blivit transformerad, om jag läser ett antal sådana här Pew Research och sådana här som pekar på att Sverige är bland de länder som hos allmänheten som har vänt allra mest. Jag tror Australien har varit, och sen har Sverige varit tvåa. Så att under de senaste åren så tycker jag att vi har sett en mer klarsynt bild kopplat till Kina och de risker som finns, och det har ju också att göra med att Kina har utvecklats så tillvida att diktaturen har hårdnat och att vi ser ett mer hårdfört agerande av Kina både i sitt närområde men också på andra områden som också påverkar oss.
Men jag tänker du säger klarsynt. Jag vill ta ett exempel konkret bara här. Ett antal svenska universitet berättade ganska stort i somras och planerar att bygga nära relationer och kontakter med Kina. Det handlar om svenska statliga universitet och myndigheter. Jag vet att det inte är ditt område, men det är ändå svensk säkerhet som det handlar om. Och de står i begrepp att åka dit och göra det här samarbetet då mellan Kina och svenska universitet. Vad tänker du om detta?
Att jag kan liksom
fel myndighet, jag vet, men säkerhet.
Det är fekt, så jag ska försöka inte säga. Men jag får, som du vet, så får jag inte kommentera i enskilda fall. Med det sagt så tycker jag att det finns verkligen skäl att tänka igenom vilka, det som på engelska heter, vilka unintended consequences sådana samarbeten skulle kunna ha för när det kommer till tillträde till andra forskningsmöjligheter, när det kommer till de problem som har sett till teknikstöld som vi också har blivit utsatta för från Kina men också från andra länder. Så jag tror verkligen man behöver verkligen tänka igenom de här riskerna, hoten och sårbarheterna som finns med djupa tekniksamarbete på känsliga områden med ett land som Kina. För det har vi sett tidigare, och det har ju både Säpo och Must årsrapport var väldigt tydliga på. När det kommer till underrättelsehot och också cyberhot så är det Ryssland, Iran och Kina som återkommande utgör ett växande problem för oss.
Men att svenska universitet åker till Kina, skulle du kunna se motsvarande svenska universitet åker till Moskva?
Nej, det förekommer aldrig. Nej, nu, jag ska inte jämställa Kina med Ryssland. Och vi är kritiska till Kina också för att de möjliggör kriget i Ukraina. Ryssland är direkt krigförande. Det är en skillnad där, men det får man ändå säga på det. Och framförallt så har ju Kina stöttat dem med det som heter produkter med dubbla användningsområden. Och Kina känner nog ett visst tryck också att de helst inte vill gå över den gränsen, för då får de hårdare sanktioner emot sig. Men jag tycker det finns starka skäl att vara återhållsam och genomtänkt, kopplat också till olika forskningssamarbeten med Kina. Sen vet jag att Kina är en enormt resursstark aktör, men jag tror att vissa, åtminstone vissa delsegment, så tycker jag inte man ska öppna upp forskningsprojekt tillsammans med Kina. Och det har ju att göra också med att Kina har, ja, inte minst har PLA, som det heter då, också skickat ut mycket folk för att...
Folkets befrielsearmé.
Tack så mycket, Anders.
Okej, bara en sista detalj, för att det är så att vi pratar ju ofta om sense of urgency, att liksom människor måste förstå liksom det här hotbilden och sådär. För inte så länge sedan så fick Försvarshögskolan sanktionsavgift från Försvarsmakten för att man brutit med det systematiska säkerhetsskyddsarbetet. Det där var kanske inte så lyckat. Men om man tänker liksom, hur ska du få myndigheter i Sverige, organisationer i Sverige, att förstå läget?
Mitt jobb som försvarsminister, det är ytterst någonstans att se till att ha ett starkt stöd för den historiska tillväxt som vi står i försvaret. Det är att få fram mycket ekonomiska medel, och jag ska råda balans mellan mål och medel. Sen försöker jag inte gå in i detaljfrågor, utan det är ju liksom, vi skapar ju så god tillväxt som möjligt genom att förenkla och avveckla ett antal regler i kring detta. Det just kopplat till den här frågan, så är det ju framförallt att skapa en medvetenhet kring att det säkerhetspolitiska läget är helt annorlunda nu än vad det var för några år sedan, att vi står inför helt nya hot och risker. Så det, så handlar det om kommunikation, det handlar om hur styr myndigheter, det handlar om att få fram mycket resurser, det handlar om att få plats rätt lagar och förordningar. Så att det är ett antal saker som jag måste göra, både i ord men också i handling, framförallt för att se till att vi får ett starkare försvar och kan leva i fred.
Avslutningsvis, finansministrar brukar ju alltid se ljuset i tunneln när det är kriser. Ser du något ljus i tunneln just nu?
Det finns saker som jag är väldigt stolt över, inte för vad jag har gjort, men för vad andra har gjort. Kopplat till Ukraina-stödet, jag vågar påstå att vi är en av de länderna som ger absolut ett Ukraina-stöd i världsklass. För Ukraina-stödet, det handlar ju, som vi pratade om förut, det är mycket politisk fyrverkeri kring detta. Och ibland, våra älskade myndigheter, de är lite långsamma, kan jag tycka. Men när den svenska förvaltningsstrukturen också sätter in, så finns det en nit redlighet och förutsägbarhet i det. Och Försvarsmakten, FOI och FMV lämnar ett fantastiskt bra Ukraina-stöd. Om man inte tror mig så kan man prata det. Och vi har den här djupa tekniska kompetensen som inte andra 10 miljoner länder har. Och det är ju viktigt på riktigt nu när det är krig. Vi kan utveckla försvarsmateriel, vi kan följa försvarsmateriel. Så Ukraina-stödet, det ger mig hopp och inspiration. Det ukrainska folket och det ukrainska ledarskapet ger mig hopp och inspiration. Det andra är väl, tycker jag ändå, som är inspirerande, det är klart att jag är en sån här atlantist som man jobbar med liksom, men på det sättet vi blev välkomnade inom NATO, och hur vi har kommit in i NATO, det ger mig också hopp. Politiska sammanhållningen, det är ingen hemlighet att det har varit extremt utmanande kopplat till den transatlantiska länken, men jag uppfattar åtminstone den nordisk-baltiska kretsen och norra Europa att det finns liksom en stark sammanhållning. Det har också ingett hopp och också visat på ett stort mått av handlingskraft. Så det är väl några noter som
några ljus i tunneln.
Några ljus i tunneln är bra.
Tack så mycket.
Vår beredskap är god.
Ja, då sitter vi här i våran panel, lite utspridda i världen. Men ljus i tunneln såg Paul Jonsson ett par stycken. Ser ni några... Hur ljusa är ljusen, Amanda?
Till att börja med ska vi väl försäkra oss om att det inte är det här famösa ankommande tåget Nej, men jag vet inte. Jag vet inte om jag tyckte han lät så optimistisk.
Jag försökte i alla fall.
Ja, det är väldigt bra att du försöker. Det är bra att han försöker också. Men det han pratade om primärt var ju liksom ukrainarnas stridsvilja och deras ansträngningar och stödet dit och så vidare, vilket är inspirerande. Men jag vet ju inte om jag skulle kalla det ljus i tunneln.
Ja, det ljuset i tunneln, det tyckte jag inte att man kände när man var på Hanatinget i Helsingfors, där Paul Jonsson var och inledde tillsammans med Antti Häkkinen, Finlands försvarsminister. Det är ju ett möte som de båda försvarsutskotten, det är Sveriges riksdag och det är Finlands riksdag, har tillsammans. Och de har ju också i samband med det ett gemensamt utskottssammanträde. Så att jag skulle väl beskriva det som att det finns alltid ljus i en tunnel, för tunneln tar alltid slut någon gång. Men jag tror att det kommer att vara mörkt ett tag till. Och det jag reflekterar från Hanaholmen där, det var ju Häkkinens inledning. Då han tog upp och gjorde referenser till Ehrensvärds ord på Kungsporten på Sveaborg. Efter vad stå här på egen botten, lita icke på främmande hjälp. Det signalerar att någonting om finns ett ljus i tunneln, så kommer det behöva vara vi själva som står för ljuset i tunneln, tillsammans med andra som vill stå för ljuset i tunneln.
Fast vad tänkte du om hans beskrivning utifrån Hanaholmen? För jag frågade ju honom just om det. Alltså, hur tänkte du hans beskrivning? För som jag tolkar honom, så han beskrev ju närmandet till Finland som mycket mer avancerat än för ett par år sedan. Han beskrev Nordefco som grunden. Alltså det språkbruket, att vår egen liksom ruta är utgångspunkt, väldigt, väldigt konkret. Alltså, hur tänkte du på hans beskrivning där?
Nej, men det är ju en avspegling också, tycker jag, ganska väl av Hanatingssamtalet där, att Sverige och Finland står ju varandra allra närmast.
Du kanske ska berätta vad Hanaholmen är. Jag glömde göra det faktiskt.
Ja, det kanske vi ska göra. Hanaholmen är alltså ett svenskt-finskt kulturcentrum, samarbete, NOD, som finns utanför Helsingfors, som firar 50 år i år. Så att mycket av det bilaterala samarbetet sker på den platsen och genom den organisationen. Och de har sedan flera år tillbaka då prioriterat att skapa förutsättningar för att öka svensk-finskt samarbete inom försvar och säkerhetspolitik. Och då har bland annat det här Hanatinget uppstått, då man har de här gemensamma mötena och så vidare och så vidare. Så det är det i korthet. Men jag tycker det som Paul beskriver är ju egentligen samma sak som Häkkinen beskriver. Så att man har ju en liknande, eller man har ju samma grundläggande bild där. Att det är ju vi tillsammans som står här på egen botten. Och det är vi själva som måste ha en grundförmåga. Grundförmågan börjar ju först och främst nationellt. Och sedan så tillsammans med likasinnade närområdet. Och sen nästa steg vidare EU-NATO. Och om vi tar hand om vår grund själva, då kommer det här att gå bra.
Men jag tänkte, Amanda, om man går till liksom den här grunden, så bygger den just nu på att Rysslands resurser på sin sida gränsen är ganska nedkörda i botten. Och vi vet ju att några av de förbanden som vi i Sverige har tittat mycket på, som de luftburna förbanden till exempel, de sattes ju in precis i början av Ukraina-konflikten, och de förstördes ju fullständigt, många av dem. Så att det är klart att den förändringen är ju väldigt stor. Det där kommer ju, precis som vi diskuterade med Paul, det kommer ju att ändras i samma sekund som kriget tar slut eller det blir vapenstillestånd. Då kommer ju ryssarna att rusta upp igen. Har vi liksom den politiska viljan, tror du, att bygga upp motsvarande resurser på västsidan om den där gränsen? Vi pratade om de här fyra brigaderna som ska vara klara, även om man inte gick med på att det var mot riktigt min beskrivning av verkligheten där.
Nej, men det där är alltså politiskt, och det är så svårt det där, för att det finns ju politisk vilja i delar av samhället, och den är ju väldigt tydlig, och det är ju bland just de här som har insett liksom the urgency och situationens allvar. Sen är ju frågan, får man resten av samhället att gå med på det? Hur ser det ut efter nästa val? Vilka regeringspartier är med då? Vad tycker de om att lägga stora summor på utvecklingen av försvaret? När det som alltid finns andra hål att stoppa i. Jag tror att vi i likhet med Ukraina liksom kommer att, vi kan om vi vill. Frågan är om vi vill och framförallt inser att vi vill i tillräcklig tid för att det ska vara görbart. Och jag hoppas det och jag tror någonstans det, men samtidigt så har vi inte nått den här tipping pointen än. Och med tanke på hur oerhört allvarligt läget är så borde vi vara förbi den.
Ja, nej men det ju kärvare saker och ting blir desto större finns ju acceptansen. Sen kommer ju det här som Paul är inne på. Det tar tid att bygga förmåga, särskilt om vi gör det i fredstida logik med fredstida strukturer och med fredstida lagstiftning. Det är ju där det blir inte så lätt. Och även om vi har en försvarsminister som är fantastiskt duktig, har enorma kunskaper och insikter, så är ju han och hans regerings stora utmaning är ju att få ner det här i systemet så att det går snabbare. Och där börjar det ju rulla, vi är otroligt tröga. Men det håller inte den takten det behövs och alla hjul har inte fått olja och tillräckligt med kraft för att börja rulla ännu. Så att det är en bit kvar.
Jag tänker på det här med sense of urgency och det vi pratar om, det vi ofta har pratat om i podden. Men jag tänker, liksom, om vi ser liksom det här med kränkningen av Estlands luftrum, vi ser Sverige skicka förband till Danmark för att det inväntar drönare som flyger runt där. Vi hade en annan nyhet som kom igår att Frankrike hade bordat något fartyg. Alltså hur de har gått in i Polens luftrum och så vidare.
Ja, och det franska alltså, bordningen då, det är ju då kopplat till de danska drönarna.
Det är kopplat till danska. Men alltså, hur mycket mer saker behöver hända skulle ni tro innan den där sense of urgency liksom uppstår? För det verkar, alltså, det är ganska avancerade saker som händer just nu.
Hade det här varit ett spel för 10 år sedan där man övade beslutsfattande och vi hade haft flera artikel 4, då hade man nog i det här spelet börja överväga skärpberedskap och partiell mobilisering. Om man hade spelat
där är vi ju
nej,
inte
där är vi
i samhällsdebatten.
Nej, där är vi inte. Men jag bara tar det som en jämförelse att om det hade varit ett spel med det här scenariot 2015, om man hade då suttit beslutsfattare och målat upp det här scenariot och diskutera vad gör vi då i det här läget och så vidare. Då hade man sett det på ett annat sätt. Nu kommer det här långsamt, det kommer stigande och det man kan beskriva att Ryssland gör på olika sätt, det är ju att forma stridsfältet till sin fördel. Om det blir krig eller inte beror ju på vilken framgång man når och beror ju också på vad vi gör själva. Men det är ju en slags psykologisk förbekämpning som Ryssland håller på med.
Jag tänker Amanda, vi pratar ju liksom om vad är det för läge vi är. Jag frågade ju rakt ut, är det här det nya normala? Och så fick jag lite så här politikersvar förvisso. Men jag tror att man kan korta det svaret till ja. Vad tänker du om det? Alltså det är ju en otroligt, alltså jämfört med vad Patrik säger, det är ju otroligt avancerat det som händer varje vecka nu.
Ja, och egentligen bara jämförelse med för någon månad sedan eller två, att man nu ser så uppenbara liksom aggressioner och tester mot av NATOs vilja och går in på luftrum och så vidare. Det är ju en oerhörd eskalering, mer än man kanske egentligen har pratat om, därför att nu har det varit så reaktivt att man liksom, man går på det som händer istället för att det känns som att riktigt hade hunnit med den här större strategiska diskussionen. Sen måste jag säga att jag uppskattade väldigt mycket att han var så tydlig när det gäller IFAC och alltså den typen av vad vi har för regler att förhålla oss till. Att svenska försvarsmakten har ju på en liksom ganska individuell basis väldigt stora möjligheter att agera om man upplever att riket eller civilpersoner eller den egna personen, enheten är hotad, då har man ju väldigt stor handlingsfrihet. Vi är ju en mening väldigt välförberedda på den här typen av scenarier där vi har personal som har tränat till detta och diskuterat detta och har förhåller sig till detta och redan utan att vi egentligen behöver göra några större ändringar har väldigt stor handlingsfrihet. Och det är väldigt viktigt och det ska man också trycka på i den här bredare diskussionen. Ja, men ska vi skjuta ner saker, ska vi inte skjuta ner saker?
Ja, det är framförallt IKFN du tänker på.
Ja, förlåt,
att IKFN. Att man har liksom den utgångspunkt, att man redan har regelverket på plats för att skjuta ner saker.
Ja, precis. Och när man har den här större strategiska diskussionen, hur ska NATO hantera detta, så är det naturligtvis oerhört viktig. Och det är också viktigt att man är överens om en handlingsplan i detta. Men vi har också väldigt stort handlingsfrihet här hemma redan som det är. Och vi är inte flamade inför detta på något sätt. Jag tror det är väldigt viktigt att ha med sig. Men visst är det i någon mening det nya normala. Jag tror att vi kommer få se ytterligare störningar, provokationer och så vidare. Jag hoppas att NATO kommer börja svara i större utsträckning snart. Jag hoppas det kommer få effekt. Men på olika sätt kommer vi att testas. Och det har vi också sett på liksom den digitala arenan, inte minst Polen. Även Frankrike har varit ute och pratat om de här mängderna av cyberangreppen man utsätts för. Så att vi kommer få se en vardag med markant ökade störningar i vardagen på grund av en liksom fientlig aktör.
Men jag tänkte att jag frågade ju honom rakt ut om han ville se lite runt hörn. Failure of imagination handlar ju mycket om att man inte har fantasi nog att förutse vad en motståndare ska göra. Och sen så taktikanpassar motståndaren hela tiden så att man liksom hamnar efter. Han ville inte riktigt svara på den frågan. Men om ni skulle svara på den, vad är det vi skulle behöva taktikanpassa till? Alltså vad är ryssarnas nästa steg i det här? Riva upp kablar, skicka in drönare, skicka in flyg. Liksom, vad är nästa steg skulle ni bedöma?
Patrik, nej, men då hamnar vi ju i det här reaktiva mönstret. När vi hela tiden tänker att vi ska reagera och ta höjd för vad de gör. Och där tycker jag att det var bra att, och det gjorde också Paul Jonsson på Hanaholmen under det här Hanatinget, pratade om motverkan politiken. Det vill säga att vi har också en agens, vi agerar i det här, vi gör saker. Så jag vill mer fokusera på vad vi gör samtidigt som vi måste ha en mental beredskap. Och en praktisk beredskap på att alla sårbarheter kan komma att exploateras. Och Must varnade ju i samband med sin årsbok på vad en upptrappning kan vara. Och det är att Ryssland kan komma att skjuta ner statsfarkoster eller attackera statsfarkoster. En statsfarkost kan ju vara ett fartyg eller ett flyg, då helikopter eller flygplan. Det kan ju vara ett... en sjöräddningshelikopter, det kan vara en isbrytare eller ett kustbevakningsfartyg. Och det tar ju Must höjd för i sin årsrapport. Så att där har du ju delvis ett svar på vad en upptrappning skulle kunna vara.
Och om du får säga då ett offensivt förhållningssätt till det. Vad är det, om jag får tvinga dig att svara lite mer konkret på vad det offensiva förhållningssättet är mer än sättet att se världen. Vad kan man göra för att liksom få Ryssland att tycka att de är avskräckta?
Ja, men det är ju att ställa till med problem för Putin-regimen på hemmaplan på olika sätt. Att påverka den ryska befolkningen till att på olika sätt att tycka att den här regimen gör inte så bra saker. Det handlar också om att motverka Ryssland och dess allierade Kina internationellt och förstå att vi förlorar just nu i det globala syd. Där behöver vi agera på ett mycket mer framåtlutat sätt att möta de ryska narrativen och den ryska propagandan. Det vi ser är ju att Ryssland sätter bilden av våra länder internationellt och vi kanske skrattar åt en del av den ryska propagandan. Men den äter sig fast i uppfattningar om våra länder i internationellt. Det brukar vi ju prata i Sverige om Sverigebilden. Det här börjar man ju förstå i Finland att det ryska agerandet nu börjar få konsekvenser för Finlands bilden. Och det är ju någonting nytt i den finska kontexten.
Amanda, om vi liksom vill ha den här motpolitiken och se liksom lite mera så här proaktivt, det är ett sånt där idiotord som jag vet inte vad det betyder riktigt, men liksom förekomma, vara offensiva, ställa till problem. Vad skulle du vilja se för liksom inriktning på det?
Här ska vi också komma ihåg att det finns ju mer än en dimension i detta, och där han kom ju in på det när det gällde cyberdimensionen, där han ju inte vill prata riktigt om offensiv förmåga och så vidare. Så att det finns ju möjligheter att skicka signaler direkt till den tänkta mottagaren utan att passera liksom den allmänna. Men det är ju naturligtvis också viktigt att man visar tydligt svar som är offentligt, både för vår egen befolknings skull, för EU, NATO, för våra vänner och fiender runt om i världen. Och där bör man väl vara lite, alltså där måste vi ha en mer resolut reaktion på de enskilda incidenterna delvis. Även om det är reaktivt så måste man ändå visa vad man accepterar och inte accepterar. Men sen är det ju också de här exemplen i och för sig på ökat samarbete med Danmark nu, där bland annat Sverige, Nederländerna och andra länder väldigt fort har kommit till Danmarks assistent och hjälper till med säkerheten både under den här veckan och toppmötet. Men också på längre sikt. Det är väl en typisk sån bra reaktion som ändå har ett signalvärde. Och det tror och hoppas jag att vi får se mer av. Vi kanske också får se mer av liksom att man har poolade resurser som hjälper till och assisterar den här typen av attacker som ju är väldigt lätt att flytta runt för antagonistisk makt i Ryssland. Så att det är... Jag skulle inte säga att det är en enskild sak, utan det är många parallella system. Vi måste attribuera, vi måste fördöma, vi måste reagera i stunden och eventuellt skjuta ner drönare. Det är ju inga som helst problem att skjuta ner så länge man är försiktig med var de landar. För att markera att man har koll och inte accepterar det här. Slag mot skuggflottan som man ju misstänker är djupt involverad i hela den här drönarattacken vore ju definitivt ett lämpligt steg framåt. Ökad steg mot Ukraina, eller ökad stöd för Ukraina för att visa att det här får exakt motsatt effekt mot vad man önskar. Men också arbete i det fördolda på både liksom diplomatiska och militära kanaler. Så att det måste till en liksom bred palett av reaktioner, varav en hel del naturligtvis sker både i det öppna och fördolda. Men vi kan absolut vara ännu tydligare.
Om man tänker att det är någon form av sammanfattning liksom, från att skjuta ner drönare och visa upp vraken i tv till att ta ryska tillgångar i västländer, att det är liksom hela skalan. Men om man tittar på, liksom, avslutningsvis bara, så var det en liten annan fråga som jag tog upp där, och det är ju Rysslands allierade och möjliggörare i det här kriget, Kina. Där tog jag ju upp den här diskussionen vi hade förra gången om att kinesiska universitet eller svenska universitet vill samarbeta med kinesiska universitet. Det här är ju en symbol också för någonting intressant i det svenska samhället. Vad tycker ni om hans svar om detta? Det är ju inte hans departement och liksom sådär, men vad tycker ni om hans svar?
Nej, men det var ju ett svar som var väldigt tydligt inom ramen för vad han kan säga. När inte är hans departement och han kan inte lägga sig i sakärendet, så förstår man ju att det finns en oro och en syn på det här, att det kan finnas bekymmer ifall man inte gör sin hemläxa.
Amanda?
Ja, nej, jag tycker också att han var väldigt tydlig på det sättet som man är tydlig inom det svenska systemet. Jag hoppas att han är lika tydlig på liksom sammanträden i regeringen och att detta är någonting man för vidare. För det är en diskussion som behöver lyftas. Även hur mycket vi än ogillar styrning av myndigheter i det här landet, så kan man inte bete sig hur som helst i det här läget vi befinner oss i. Så att, jag hoppas att det här lyfts vidare. Jag tycker att han var väldigt tydlig. Jag tycker också att man återkommande, inte bara den här frågan, anar en viss frustration på försvarsdepartementet med att det är så svårt att få folk att fatta vilken situation vi är i. De sitter ju naturligtvis verkligen på hela bilden, så att om vi tycker det är illa tror jag inte det är någonting emot vad de tycker att lägga det.
För det finns ju något intressant i att man diskuterar flera delar av ekonomin och myndighet Sverige att samarbeta med Kina, samtidigt som Kina möjliggör Rysslands krig, där vi är fienden. Så att det är ju liksom uppenbarligen så anser Ryssland till att väst är fienden och vi är en del av det. Så att det finns ju någonting Det finns ju en fascinerande nivå på naivitet i systemet.
Ja,
faktiskt.
Ja, men det är ju för att Xi Jinping har en överlägsen affärsidé jämfört med Lenin. Xi Jinping säljer repet till kapitalisterna som man sen hänger dem i.
Och sen ska vi också vara tydliga med att det är inte bara Rysslands krig mot oss de stödjer, utan de bedriver också en egen typ av hybridkrigsföring faktiskt, med spionage, att ta sig in i olika system, övervakning och så vidare. Så att de är ju en antagonist i egen rätt också, vilket ju inte gör saken bättre.
Och sen så nu senast här idag, eller om det var igår i Financial Times, så finns ju uppgifter om att Kina nu stänger ut det. Ericsson och Nokia ur det kinesiska telenätet. Så att det är ju intressant att notera också.
Men ja, man kan väl sammanfattningsvis säga att det var lite ljus i tunneln på slutet, men det var ganska mycket mörker resten. Och ni godkände inte ljuset heller. Så att vi får väl se lite vart det
här tar vägen. Vi godkänner alltid ljus, Anders. Ljus är alltid bra.
Absolut. Ljus är alltid bra. Själv tycker jag det är lite ljus, för att jag tycker jag delar hans bild verkligen där med Ukraina och så. Och det är allt mer tydligt, tycker jag, att den här som han pratade om nu, som den här oron, att folk ute i Europa faktiskt inte backar upp riktigt, utan det är talk is cheap, sa han ju. Den oron tycker jag är, den är verkligen värd att ta på allvar politiskt och diplomatiskt för Sverige. Ja. Och Norden. Alltså, och här har vi ju liksom en framtida, vad ska man säga, här har vi ju verkligen en uppgift, att en roll för Sverige de kommande åren, ganska många år, att liksom verkligen stå fast. Så.
Ja, särskilt då eftersom Tjeckien går till val i helgen, och där kan vi förvänta oss att vi nu får en regering som kommer att sida med Slovakien och Ungern när det gäller Ukraina.
Ja, precis. Så att det finns ju ett antal sådana tecken på så vad som kan hända. Men man kan väl säga att Norden känns ändå ganska stabilt i den här frågan. Okej, hörni. Det var väl det vi hade för idag. Tack för idag. Hej, hej.
Hej, hej.
Tack.
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.